Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fa'ahla wa sahlan til ennu lekun i tafsir. Det här är del 3 på tafsir, surat al-A'raf. Och vi har kommit fram till vers 26. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. Och Adams barn, vi har sänt ner till er klädnad som skyller er nakenhet och utsmyckning. Men gudfruktighetens klädnad är vad som är bäst. Detta hör till Allahs tecken så att de kan låta sig förmanas. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen, ni minns ju i förra lektionen hur Allah subhanahu wa ta'ala berättade om hur shaitan lurade Adam att äta från det förbjudna trädet, och han åt och han blev, hans nakenhet blev synlig, och sen blev han då utvisad ner till jorden. Här påminner Allah subhanahu wa ta'ala människan om en av de stora gåvorna som vi har fått, och det är klädnaden. Att vi har fått klädsel som skyller och täcker våran nakenhet. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner här libasen yuwari sawatikum wa risha. Kläder som, vad kan man säga, täcker era nakenhet, wa rishan, och någonting utöver det, en skönhet. Och då säger man här att det finns två sorters kläder. Kläder som är liksom, vad kan man säga, essentiella, som man måste ha. Måste ha typ byxor, en tröja. Någonting som täcker din kropp. Och så har vi det som är extra. Till exempel du har den här, eller du har en halsduk, du har en mussa eller liknande. Du har en kavaj eller en fin jacka eller liknande. Det är någonting extra. Det är en prydnad, risha. Så Allah har här givit oss två gåvor. De grundläggande kläderna som vi måste ha för att skydda oss mot kylan, för att dölja våra nakenhet, för att skydda oss mot värmen och så vidare. Och sen har vi de extra kläderna för att göra oss vackra. Så här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala den yttre skönheten. Och det är i kläderna. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som är bättre. Och det är den inre klädseln. Det är att klä sig med iman, med tro. Och han nämner Ibn Kathir i hans tafsir: wa libasu taqwa dhalika khair. Allah säger ju här, men libasu taqwa, libas betyder klädsel, gudfruktighetens klädsel, taqwans klädsel. Wa libasu taqwa dhalika khair. Vilken klädsel är bäst? Är det den yttre klädseln eller den inre klädseln? Wa libasu taqwa, gudfruktighetens klädsel, har beskrivits här av vissa av salaf, som Ibn Kathir nämner. Han säger här libasut taqwa, Ikrima sa att det är den klädsel som de gudsfruktiga kommer att få på domedagen. De gudfruktiga, de som har taqwa, kommer att få ärofulla kläder på domedagen. Ni vet, den dagen då människorna kommer att återuppstå utan kläder. Och sen kommer då de ärofulla att kläs med kläder av ära. Det berättas också från vissa av salaf, Ibn Jurayj, som sa libas al-taqwa al-iman. Det är själva tron. Och al-Awfi berättar från Ibn Abbas att libas al-taqwa, yani rättfärdighetens klädsel, är de goda gärningarna. Och Ibn Abbas har också sagt att det är semtul hasan fil wajh. Den skönheten av en iman Allah ger personen i ansiktet. Och det berättas också från Urwa ibn Zubair. Han sa, libas al-taqwa är khashyatullah. Guds fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Kathir nämner att alla dessa åsikter liknar varandra. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då den yttre klädseln och den inre klädseln. Den yttre klädseln skyddar oss mot, som vi sa, kyla, mot värme och liknande. Skyddar yani folk från att se våran aura. Och så har vi den inre klädseln. Och det är taqwa. Vad som klär våran iman. Och det här, säger Allah, är den bästa klädseln. وَلِبَاسُ تَقْوَ ذَلِكَ خَيْرٍ. Det här är det viktiga. För att klä sin tro, sitt hjärta, sin själ med iman är ett måste. En person kan ibland vara utan kläder. Du går in i duschen, du har inga kläder. Du klarar dig, du överlever. Eller hur? Men du kan inte ta av dig klädseln av tro. Gör du det så har du förlorat. Den är någonting man alltid måste klä sig med. Och den är den riktiga, den sanna skönheten. Och därför brukade profeten alaihissalam i en dua säga: Allahumma zayyina bi zinatil iman. Och Allah försköna oss med imans en prydnad, en skönhet. För det är den sanna skönheten. Att Allah azza wa jalla har givit dig el iman. En person, eller många idag, tyvärr lägger mycket fokus på det yttre. Den yttre skönheten. Och det är viktigt. Allah är vacker, tycker om det som är vackert. Allah tycker om att våra gåvor, hans gåvor ska synas på oss. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man lägger vikt på eller iman. Att du har ett vackert, ett rent hjärta. Renat från ondska, avund, hyckleri, tvivel och liknande saker. Subhanallah. Och därför har man också gått tillbaka till definitionen av taqwa. Walibas och taqwa. Vad är gudsfruktighetens klädsel? Ett taqwa är på arabiska att man skyddar sig från någonting. Och i den arabiska eller den islamiska benämningen att man har som ett skydd, ett hölje mellan sig själv och Allahs straff. Och hur skyddar man sig själv från Allahs straff, Allahs vrede, Allahs helvete? Jo, genom att göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Det här är taqwa. Så taqwa skyddar. Det skyddar dig från helvetet, det skyddar dig från Allahs vrede, Allahs förbannelse, Allahs straff. Och kläder skyddar också, som vi sa, från vissa saker. Men den viktigaste klädseln, det är din inre klädseln. Och därför, kära bröder och systrar, det är jätteviktigt att vi alltid rannsakar oss själva. Och att vi betonar vad som är viktigast. Vi lägger mest vikt vid att rena vårt inre. Att ha en vacker iman. Att ha en vacker tro till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi klär oss med denna klädsel. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i vers 27: Ya bani Adam. Och Allah tilltalar oss här, hela mänskligheten: La yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna. Adams barn, låt inte Satan fresta er som när han drev ut era föräldrar ur paradiset. Han berövade dem deras klädnad för att visa dem deras nakenhet. Han ser er förvisso, han och hans anhang, varifrån ni inte ser dem. Vi har låtit djävularna bli beskyddare åt dem som inte tror. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala och varnar oss människor. Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss människor här för Satan och hans parti, hans folk, shayatin. Och som de lärda säger, shayatin är ett samlingsord för onda jinner och människor. Många tror att shaitan bara betyder den stora shaitan. Men shaitan är varje upprorisk person mot Allah subhanahu wa ta'ala. Han är en shaitan, vare sig det är en jinn eller människa. Och sen har vi shaitan al-akbar, den stora shaitan, som iblis. Men det är fel att dra den parallellen att alla jinner är shaitan och alla shaitan är onda. Nej, utan vi har de upproriska är shaitin, vare sig de är människor eller jinn. Så här varnar Allah subhanahu wa ta'ala oss människor för Satans planer. Att inte låta oss luras så som shaitan lurade våran far. Han fick Adam alaihi salatu wassalam utvisad från paradiset. Från platsen av, vad kan man säga, behag, njutning och fröjd utan problem till ett dunja. Den här jorden som är fylld av bekymmer, besvär, problem och subhanallah. En Allah al-musta'an. Så Shaitan vill sänka oss människor också. Han vill sänka människorna. Och inte bara sänka dem yani metaforiskt, utan han vill sänka oss till helvetet. Som vi nämnde förra lektionen, att yani Allah kommer att fylla helvetet med de människor och jinner som följer honom. Så det här är Satans mål. Så hans hat och hans krig mot mänskligheten är gammalt. Och det pågår fram till domedagen. Så det gäller att vara på sin vakt. Och inte låta sig luras. Och det här är viktigt, kära bröder och systrar. Många av oss säger, ja men shaitan är dålig, shaitan är vår fiende, a'udhu billahi min shaitan. Men vi följer ändå hans väg. Vi lyssnar ändå på honom. Vi ger honom gehör i det han säger. Är det inte så? Vi ser han är våra fienden och sen lyder vi honom. Det är bara att kolla på. Folk som syndar, folk som lämnar bönen, folk som inte har korrekt klädsel och folk som äter haram och röker haram och så vidare. De går Satans väg. De följer en i Satans frestelser och lockelser. Så att ta shaitan till en fiende, att inte låta sig luras av shaitan, det är inte bara tomma ord man ska säga. Utan det är yani en vardaglig kamp. Vi måste ständigt skydda oss själva från shaitan. Vara på våran vakt. Och hur gör vi det? Jo, genom att stänga vägarna in. Så shaitan inte kommer in till oss. Och hur gör vi det? Genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara från Allahs awliya. Då kommer Allah att skydda oss. Och genom att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att shaitan kommer inte nära dem som minns Allah. Att göra dhikr av Allah morgon, kväll, efter bönen. Yani generellt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och som det har nämnts i en sahih hadith, att liknelsen av en person som minns Allah, yadkurullah, är som liknelsen av en person som flyr från en fiende. Men en soldat, han flyr från en grupp av soldater. Och de kommer nästan ikapp honom tills han tar tillflykt och skydd inne i en borg, i ett fort, innan han stänger det. Och de kommer inte åt honom. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att på samma sätt så kan människan inte skydda sig från shaitan förutom genom att minnas Allah. Det är det enda sättet du har att skydda dig från Allah, att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och att minnas Allah, det är inte bara att minnas Allah med tunga, utan det är först och främst att minnas Allah med hjärtat. Att ha iman i sitt hjärta. När du står inför någonting haram, lämnar du detta i fruktan för Allah. Det är att minnas Allah, även om du inte har nämnts Allahs ord på din tunga. Det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. När du hör bönen har kommit in, så går du och ber. Det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi självklart att minnas Allah med tungan. Att göra dhikr. Säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar och så vidare. Att läsa Koranen. Det är att minnas Allah azza wa jal. Så det här är något som skyddar oss från shaitan. Så här nämner då Allah Azza wa Jalla att vi människor inte ska låta oss luras av Satan och hans onda planer. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala ett av de mål som shaitan har. Då Allah säger att han berövade dem deras klädnad för att visa deras nakenhet. En av de saker som shaitan eftersträvar för att få människan bort från sanningen är nakenhet. Att få människan att visa sin aura. På olika sätt. Att inte täcka sig med den korrekta klädseln. Och det här kan vi se väldigt tydligt idag i den här tiden där vi lever i. Från domedagens tecken. Som profeten alaihissalam sa. Är att det kommer att komma en tid där du kommer att se kvinnor vara påklädda fast nakna. De har någonting på sig. Men det är verkligheten som att de vore nakna. Och det här är någonting vi tydligt kan se idag. Wallah al-musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Att shaitan och hans qabil, yani hans folk, hans armé, ser er från ett håll ni inte ser dem. Och det här är ett bevis på att shaitin, jinnerna, ser oss. Men vi ser inte dem. Och då kommer vi till en fråga här som de lärde har diskuterat. Och det är det omöjligt att se en jinn? De är ju ett osynligt väsen. Vi kan inte se dem generellt. Men är det omöjligt att se dem? som Ibn Taymiyyah och vissa lärare nämner, den här versen är generell. Man kan inte se dem i sin helhet och hela tiden. Men det kan hända att vissa människor ibland kan se dem. Och vissa nämner, vi kan inte se dem i deras riktiga skepnad, utan vi ser dem i en annan skepnad. För att jinnerna, som ni vet, kan ju byta skepnad. Och ett bevis på det är ju hadithen i Bukhari, där en shaitan försökte stjäla sadaqa. Han kom i skepnaden av en fattig person som försökte stjäla sadaqa från Abu Huraira. Och Abu Huraira, yani, tog honom. Och det här repeterades 3 nätter. Men han såg honom. Så det bevisar att det är möjligt att se en shaitan, fast i en jinn, fast i en annan skepnad än hans riktiga skepnad. Allah alam. Man vet ibland folk ser som skuggor och liknande saker. Det kan också vara möjligt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun. Att vi har gjort shayatin till beskyddare åt dem som inte tror. Antingen är du en wali till Allah eller en wali till shaitan. Är du en person som vänt dig bort från Allah och hans väg och hans religion och hans profet och Koranen, så är du en person som har blivit en wali, en kompis, en vän och en följare till Satan. Vare sig du vill eller inte. Vare sig du säger att du är satanist eller följare till djävulen eller inte, så är du det i praktiken. För du går Satans väg. Du är inte den personen som går Allahs väg, då går du Satans väg. Det finns ingen tredje väg här i dunya, subhanallah. Så vi har awliya Allah och awliya och shaitan. Det är bara att välja vilket parti du vill vara med och vart du vill vara i nästa liv. Vill du vara med shaitan och hans parti i helvetet, eller vill du vara med Allah azza wa jall och al-muttaqin i paradiset? Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Att om de begår en skamlös handling, dessa icke-troende, om de begår en stor skamlös synd och handling, så säger de, vi fann våra förfäder göra så, och Allah har påbjudit oss det. Och då säger Allah, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ. Allah påbjuder inte skamlöshet. Säger ni om Allah vad ni inte vet? Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun? Nej. Icke-muslimerna i Mekka, och den här versen är generellt går att implementera på många icke-troende, det är att de gör skamlösa gärningar. Al-fahsha är skamlösa synder, som zina och liknande saker. Om man frågar dem, varför gör ni detta? Så kommer de då med argumentet att det här är någonting som våra fäder har beordrat oss att göra. Och det här argumentet stämmer. Att de gör det för att deras fäder gjorde det. Det andra argumentet är att Allah beordrade oss med detta. Yani, det här är någonting som Allah har uppenbarat. Annars skulle vi inte göra det. Och ett exempel som nämns här i tafsir är att al-kuffar brukade göra tawaf, gå runt Kaaba, nakna. I tiden av kyrk, ni vet Mekka, epoken innan det att Mohammed kom, alaihissalatu wassalam, och även under hans liv innan det att Mekka blev muslimskt, så hade de den här vanan att de kom dit, vissa stammar, och gjorde tawaf runt Kaaba nakna. För de tyckte att man får inte göra tawaf med kläder man har syndat med. Man måste vara ren och ingen har kläder man inte har syndat med och så vidare. De kom med massa konstiga argument. Så de brukade göra tawaf nakna. Männen på dagen och kvinnorna på kvällen. Och när man frågar dem varför, så säger de att det här är någonting som våra fäder gjorde. Det är de som har sagt att vi ska göra det. Och det här stämmer. Allah sa inte att det här är falskt påstående. Det är sant. De följer sina fäder. Men det andra påståendet, att det här är någonting som Allah har beordrat, där säger Allah, inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah beordrar inte alls med skamlösa gärningar. Men det här är en lögn, det här stämmer inte. Och här nämner de lärda en viktig sak. En grund till att folk går vilse. Om du kollar på folk idag, en majoritet av folk, tyvärr följer inte sanningen. Vad är deras argument? Ett argument är att de följer sina fäder. Han säger, jag är tillhör jag hindu, jag är buddhist, jag är kristen eller jude för att mina föräldrar var det. Men jag går i deras fotspår, jag föddes till det här. Hur många gånger har vi inte hört ett argument? Och det argumentet nämner Allah också i Koranen. Man frågar dem varför dyrkar ni statyer, varför gör ni si och så. Men våra föräldrar gjorde. Det här är något som vi har gjort i generationer. Vi kan inte komma med något nytt. Men det argumentet är batil. Ska du följa dina föräldrar, dina förfäder, även om de gör någonting fel? Subhanallah. Till och med en gång, kom ihåg, jag gjorde da'wa på en person. Personen erkände att islam är rätt. Personen ville bli muslim. Men säger man, och då ska mina föräldrar gå till helvetet, jag kan inte bli muslim. Men subhanallah, du har inte ens kommit dit än, kan försöka övertala dem senare. Men ska du välja bort islam för att vara tillsammans med dina föräldrar i helvetet? Vad är det för argument? Allah måste. Och ibland, man har hört det här. Folk vet, som säger islam är rätt, jag vet att det är rätt, men alltså, vi är kristna. Vi är födda på det sättet, vi tillhör den här religionen. Det går inte, du kan inte följa något som är fel. Bara för att dina föräldrar har gjort det. Utan man ska följa sanningen. Och även som muslim finner man att folk ibland gör avvikande saker. Innovationer, bidda, saker som är haram. Och när de frågas, konfronteras varför, så säger de det här var någonting som vi gör i vårt land. Det här är någonting som våra imam gör. Det här är någonting som vi har gjort i generationer. Men så här gör man i hemlandet. Det är inte ett argument, broder och syster. Utan allting i islam måste stödjas på Koranen och Sunna. Pappa sa, min farfar sa, imamen sa, det är inte ett bevis. Bevis är i slutändan alltid qala Allah wa qala Rasul. Allah säger och sändebudet säger. Och man måste ha modet att kunna bryta såna här onda kulturer och traditioner. Man måste kunna stå emot. Kolla profeten Muhammad som stod emot hela sitt folk. Profeten Ibrahim alaihissalam stod emot hela sitt folk. Profeten Mosa alaihissalam gick och stod emot Firaun och så vidare. Det funkar inte. Du kan inte komma till Allah på domedagen och säga men jag gjorde så här för pappa gjorde så här. Det är inte en godtagbar ursäkt. Du kommer inte förlåtas på domedagen eller ursäktas för att du säger att jag följde mina förfäder. Du är ålagd att följa sanningen. Som vi nämnde i förra lektionen. Mada ajabtum mursalin. Vad har ni besvarat sändebuden? Det är den frågan du kommer att få. Hur har du lydit Muhammad alaihissalam? Inte pappa, mamma, imamen, kulturen, utan Muhammad alaihissalam. Det är den personen du kommer att fråga som på domedagen. Så, kära bröder och syster, låt inte detta argument lura dig. Det andra argumentet och ursäkten folk använder för att göra vad som är fel är att ljuga om Allah. Och säga saker om Allah som inte är sant. Då de säger här, Allah beordrade oss med detta. Och där finner man också genomsyra många religioner. Att de gör någonting som är fel i tron på att det är rätt. Någonting de kanske har ärvt generationer. Eller så är det bara en ren lugn på Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah säger att vi ska göra detta. Men det står ingenstans i någon skrift. Det finns ingen uppenbarelse som går att gå tillbaka till profeten. Du kan inte gärna hänvisa den tillbaka till en profet. Och sedan denna profet säger att detta kommer från Allah. Det går inte, det är omöjligt. Utan det är rena lögner och påhitt som folk kommer med i religionen. Subhanallah. Så att, hur sjukt kan det inte bli? Att folk ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Må Allah skydda oss. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala som svar på detta. Qul amara rabbi bil qista. Säg att min herre har påbjudit rättvisa. Och att ni ska visa hängivenhet. Vid varje plats för dyrkan och tillbe honom endast för honom och tillbe honom endast för honom utöva er en religion så som han från början skapade er kommer ni att återuppstå. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala qul amara rabbi bil qist. Säg er herre har beordrat med rättvisa. Och att vi ska vända våra ansikten vid varje masjid, varje plats av dyrkan. Och att åkalla Allah mukhlisina lahuddin, med uppriktighet i religionen. Det här är det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat. Inte att vi ska göra skamlösa gärningar. Det finns ingen skamlös gärning, vidrig synd som människan känner sig avsmak till, som islam har kommit med. Det finns inte, utan allting sådant är förbjudet. Allting som el-fitr, den naturliga normen jag ni känner avsmak till har Allah azza wa jall förbjudit. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala har påbjudit? Det är att han har påbjudit al-qist, rättvisa. Och här hela religionen är rättvisa. Hela religionen är bra och den är vacker. Och den har en hikma. Och det är någonting som genomsyrar hela islam. Ett av de största bevisen att det här är Allahs sanna religion. Du kan läsa Koranen från början till slut. Läsa sunna från början till slut. Du kommer inte att finna någonting som strider mot den naturliga normen. Och du kommer inte finna någonting som inte är hikma. Och du kommer inte finna någonting som är orättvisa. Utan Allah azza wa jalla är al-hakim, den rättvisa. Och har satt allting på dess rätta plats. Allting har delats ut i korrekta proportioner. Och sen finner vi också det här med rättvisa. Att islam är rättvisa när det kommer till tro. Islam är rättvisa när det kommer till dyrkan. Islam är rättvisa när det kommer till att behandla sina medmänniskor. Yani, rättvisa i allting, subhanallah. Så alla andra religioner eller andra allting som påbjuder till synd och skamlöshet och saker som är ologiska strider mot våran religion. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss här med att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med hängivenhet. Wa an aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Och att vi ska åkalla Allah med uppriktighet i våran religion. Och det här är ett generellt påbud. Vi muslimer ska dyrka Allah med uppriktighet. Uppriktighet i allt vi gör. Och han nämnde specifikt dua. För dua, som det har nämnts i hadithen, är den noblaste formen av dyrkan. Men det omfattar all dyrkan. All dyrkan ska vara med ikhlas, uppriktighet för Allahs skull. Och motsatsen till ikhlas är ju kyrk, ria, att man sätter någonting vid Allahs sida, man försöker visa upp sig. Det här är någonting som islam totalt förbjuder. Ett villkor för att din dyrkan ska accepteras är att den utförs med uppriktighet för Allahs skull. Inte att du söker någonting världsligt, du söker pris eller beröm av någon människa, du söker närhet till någon annan gud eller någonting sånt. A'udhu billah, den sådan dyrkan accepteras inte. Och det andra villkoret är att dyrkan utförs i enlighet med profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Inte att du hittar på någon egen dyrkan. Så de här två villkoren måste uppfyllas. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala här och säger kama bada'akum ta'udun, att så som vi skapade er första gången kommer ni att återskapas. Ja. Och det här är tafsir Allah alam, det mest korrekta här är det uppenbara i en betydelsen och innebörden av versen. Och det är att Allah azza wa jalla kommer att återskapa oss på domedagen så som han skapade oss första gången. Och bevis på det är att profeten alaihissalatu wassalam en gång gav en predikan. Och han sa, ey Johannes, människor, ni kommer att återuppstå inför Allah hufaten, barfota, och nakna och icke omskurna. Och så läste han den här versen, kama bada'akum ta'udun. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Alltså som vi skapade sen första gången kommer vi att återskapa den. Wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Ett löfte från oss. Detta är någonting som vi kommer att göra. Och den versen liknar den här versen vi har med oss här. Så Allah säger då här att så som han skapade oss första gången kommer han att återskapa oss. Yani, i det här tillståndet. Utan kläder, icke omskurna, utan skor, utan att ha med sig någonting. Allah kommer att återskapa människan i detta tillstånd på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här en viktig sak. Han säger, så som vi skapade er. Nu'idu. I den andra versen, Allah kommer att återskapa. Och vissa tänker, men hur kan man återskapa en människa som blivit skelett, som har förmultnat i marken? Allah azza wa jalla skapade oss från ingenting. Han sa bara, kun fayakun. Om han kan skapa oss från ingenting, kan han då inte återskapa oss från någonting? Och då säger de lärda här, jo, att återskapa någonting är lättare än att skapa någonting från ingenting. Så det här är logiska argument på att det här är någonting som är fullt möjligt. Så Allah kommer att återskapa oss på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Allah subhanahu wa ta'ala säger här: Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. En grupp har han väglett av människor och en grupp har förtjänat villfarelse. De tog ju djävularna till beskyddare istället för Allah och anser sig vara vägledda. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han har väglett en grupp med människor. Och det är de som valt vägledningen. De som valde el-iman framför el-kufr. Och en grupp har förtjänat villfarelse. Hur har de förtjänat villfarelse? De själva valde det. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, att när de gick vilse, eller valde att gå vilse, så vilseledde Allah deras hjärta. فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. De själva valde att gå vilse. De själva valde att vända sig bort från islam. Då lät Allah deras hjärtan gå vilse. Och varför gick de vilse? Allah säger för att de tog djävularna till beskyddare. Yani de valde här att göra det dåliga valet att följa satans väg. Att följa den felaktiga vägen. Och tog satan till sin beskyddare. Och satan, som vi vet, vill oss inte väl. Han kallar oss bara till att vara från helvetets invånare. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: och de anser sig vara vägledda. Och det här är en viktig punkt som de lärda nämner. Folk som gör fel och väljer satans väg, väljer att välja bort islam och tycker att de har rätt. Bara faktumet av att de tycker att de har rätt är inte en ursäkt hos Allah på domedagen. För att man hör ibland det här idiotiska argumentet av vissa människor. När man argumenterar för att islam är sanningen och allting annat är fel. Det finns bara en sanning, en total sanning. Så säger människorna, men du kan inte säga så. Men han kanske tycker att han har rätt. Bara att du tycker att du har rätt gör inte saken till rätt. Det är bara att implementera det här på någonting vardagligt. Någon som gör kriminella handlingar tycker att han gör rätt. Någon som är pedofil, någon som är våldtäktsman, någon som är, jag vet inte vad. Hitler tyckte han gjorde rätt. Ska vi säga, vi kan inte säga att han har fel? Det är klart. Men varför här, när det kommer till sanningen, när det kommer till uppenbarelsen, när det kommer till att dyrka skaparen, kan vi inte säga att någonting annat är fel? Jo, det är fel. Hur kan det vara rätt att bara dyrka Allah och samtidigt dyrka massa andra gudar? Hur kan det vara fel att islam fördömer avgudadyrkan och sen säger att det är korrekt med avgudadyrkan? Nej, det går inte. Hur kan man säga Mohammed är den sanna profeten alaihi salam och någon säger han inte profet? Och sen kan man säga båda har rätt. Nej, en har rätt och en har fel. Och det åligger det att granska och kolla. Vem har rätt, vem har fel? Islam har rätt och resten har fel. Så vad jag vill säga här är att en person, bara för att han tycker att han har rätt, kommer inte ursäktas på domedagen. En person som gör en dyrkan som är en innovation eller bidda eller kyrka eller kuffer, ursäktas inte på domedagen för att han tyckte att han gjorde rätt. Hänger ni med? Så att det gäller rätt, då går man tillbaka till vad är rätt enligt islam? Vad är definitionen av korrekt? Det som vi sa, det Allah Azza wa Jalla har uppenbarat. Och det som Muhammad a.s. har kommit med. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu wa shrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Adams barn, bär prydlig klädsel vid varje plats för dyrkan. Ät och drick, men gå inte till överdrift. Han älskar verkligen inte dem som gått till överdrift. Här tilltalar Allah subhanahu wa ta'ala återigen oss människor. Ya bani Adam. Det är till hela mänskligheten. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ta eran prydnad, era vackra kläder vid varje masjid. Ge ni plats för bön. Och den här versen uppenbarades, som vi sa, beträffande de som gjorde tawaf runt Kaaba utan kläder. Och då säger Allah här nej, ni måste ha kläder. Ska ni dyrka Allah, gå runt Kaaba eller be, så måste ni ha kläder. Så det är en beordring att sätta på sig kläder vid yani, dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här versen används ju som ett av bevisen på att det är wajib, obligatoriskt, att täcka sin aura då man ska be. Man brukar säga, eller de lärda säger, att bönen har 9 villkor. Det är 9 förutsättningar som måste uppfyllas för att man ska kunna be. Och det är att man är ett rent tillstånd, man inte har najasa på kroppen, man står vänd mot qibla, tiden för bönen har gått in. Och ett av dessa villkor är att man täcker sin aura, wa satrul aura. Och då nämns denna bevis bland många bevis på att man måste täcka sin aura då man ska be. Då Allah subhanahu wa ta'ala klart och tydligt säger att vi ska ta våran zina, våran prydnad vid varje bön. Så den här versen är en beordran till de som ska be att klä sig, att täcka sin aura. Och auran, för de som undrar, för männen är vad som är mellan naven till knäna. Det måste täckas. Och sen har vi även en hadith som nämner att man ska inte be med bara axlar. Alltså bar överkropp. Utan man har någonting på sig. Och när det kommer till kvinnan så är auran allting förutom ansiktet och händerna ska täckas i bönen. Och det här vi talar om, bönen. Men här nämner också de lärda att Allah nämner inte bara att vi ska täcka oss i bönen. Allah sa inte bara ta era kläder i bönen. Utan Allah använder ordet zina, yani prydnad, förskönad. Och då säger de lärda här, som Ibn Kathir, att vad vi förstår från versen är att man ska försköna sig för bönen. Och så säger han speciellt på fredagar och idbönen och så vidare. Med att till exempel ha på sig parfym, vackra kläder, använda miswak, borsta tänderna. För att det här är någonting som fullbordar ens skönhet. Och han säger att de vackraste och bästa av kläder för männen är vita kläder. Som det har nämnts i den autentiska hadithen. Att profeten Muhammad a.s. sa klä er med vita kläder. Albisu min thiabikum albayad. För det är från era bästa av kläder. Och linda in era döda i vitt. Och i den andra hadithen så sa han alaikum bi thiab albayad. Jag beordrar er eller råder er att klä er med vita kläder. Klä er med dem, för det är abhar och atyab, de renaste och finaste av kläder, och linda in era döda med vitt. Så här finner vi vad? Att man i bönen måste täcka sig, måste täcka sin aura. Men inte bara täcka sin aura, att du kommer till bönen, du har på dig så här smutsiga, trasiga, svettiga kläder, ber sådär, nej, utan om du har möjligheten, se på dig fina kläder. Till exempel i hemmet. Du har en speciell, en kamis till exempel, som är ren, den doftar gott. Mashallah, du har på dig den här i bönen. Och som han nämner också här, om den är vit, mashallah, det är plus. Och det här är dina bönekläder. Kvinnan också har bönekläder. Hon kan ha i hemmet och så vidare. Så att man, du står inför Allah, alltså du ska be. Eller ska du komma till och möta Allah, be till Allah. Med smutsiga kläder, med fula kläder och så vidare. Nej, be till Allah i ett fint tillstånd. Så en väldigt fin sak att tänka på. Att när man ber så har man fina kläder. Och bara den här yani, logiska, analogiska tankesättet att om du ska gå och möta någon stor hög människa, du ska gå på en arbetsintervju eller du ska gå kanske träffa föräldrarna, en kvinna du vill gifta dig med eller liknande. Hur kommer du klä dig? Kommer du ha på dig dina fulaste, trasiga, smutsiga, illaluktande kläder? Nej, du kommer ha fina kläder. Och varför då när du ska stå inför alla azzawajal ska du inte ha fina kläder? Så tänk på detta, att man har fina kläder vid bönen. Och tyvärr, subhanallah, en sak som kommer i tankarna här. Sorgligt att se folk ibland i moskén som ber med jättekonstiga kläder. De har jeans som hänger ner. Typ kalsonger som hänger ner, ett kort t-shirt. Och när de gör rukå så ser man ryggen. Och ibland, yani Allah mustande, ser till och med en del av rumpan och så vidare. Han bryter bönen. Inte bara att han kommer med dåliga kläder till bönen. inte ens passande. Han bryter bönen. Bönen är inte giltig. Subhanallah. Så tänk på det här. Be med passande kläder. Ha bönekläder. Ha kläder som är halal, som är tillåtna, som inte är klandervärda. Fina kläder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen, efter att han har beordrat oss att klä oss, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ät, drick och slösa inte. Allah tycker inte om de slösaktiga. Och då nämner här Ibn Kathir att vissa av salaf sa att Allah subhanahu wa ta'ala har samlat all tibb, genom medicinvetenskap, i en halv vers. Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Där är halva versen. Och det sägs, finns en berättelse bakom den här berättelsen som Imam al-Qurtubi nämner. Det var, jag tror, Harun al-Rashid, den muslimska khalifan. Han hade läkare, och det kom en kristen läkare och säger att, vad är eran Koran för någonting? Vart finns medicin i eran Koran? En bok måste innehålla medicin för själen och för kroppen. Vart finns medicin i Koranen? Och då var det en av de muslimska läkarna som sa den här versen. Kulu wa shrabu wa la tusrifu. Allah azza wa jal samlade medicin och hälsa i en halv vers. Vad menas med detta? Jo, att när man äter och dricker så ska man äta och dricka måttligt. Man ska inte överdriva. Man ska inte slösa. Man ska inte hamna i det som idag kallas för matkoma. Att man äter sig tills maten inte ens, det finns ingen plats. Nej, ät och drick när du är hungrig och törstig. Och när du väl äter, ät måttligt. För att profeten alaihissalam sa att människan har inte fyllt en värre eller sämre tillbringare än magen. Det räcker för människan att äta några tuggor som får hennes rygg att stå. Men om hon känner att hon måste, hon vill äta lite extra, låt henne då äta en tredjedel mat som fyller magen. Eller låt henne då fylla magen en tredjedel med mat, en tredjedel med dryck, och lämna en tredjedel tom till luft. Det här, om du känner att du måste äta dig mätt igen. Allas. Då ska du ändå inte äta dig helt mätt. Du ska ändå lämna lite plats. Varför? För att de lärde sig, baserat på den här versen och den här hadith och andra saker, att de flesta av sjukdomar börjar från magen. Och det här är subhanallah någonting som idag har bevisats med medicin. Att de flesta av sjukdomar, det är inte för att folk svälter. De flesta av sjukdomar är för att folk äter för mycket och äter för onyttigt och inte rör på sig. Fetma, övervikt, leder till diabetes i olika former. Leder till blodtryck som inte är bra. Leder till fetma, stroke, massa saker. Men det är bara kolla, det här är ma'ruf. För lite motion, för dålig kost är grunden till sjukdomar. Bra hälsa, du fastar, du äter måttligt, du äter inte onyttigt, och när du äter inte för mycket. Och du dricker inte heller vad som är förbjudet, alkohol är en av de största faktorerna till att bli sjuk. Och du tränar, du rör på dig, du är aktiv, vilket också islam har uppmuntrat till. Så subhanallah, vill du ha hälsa, tänk på det här. Och det är svårt, jag vet att det är en utmaning för många. Det är en fitna, det är en prövning för många att äta. Många älskar att äta, och speciellt skräpmat. Men man måste försöka. Testa det här. Ät mindre, ät nyttigare, rör på dig, och inshallah du kommer att bli så mycket friskare, subhanallah. Och nu också Ramadan, en av de viktigaste sakerna, att fasta. Det här detox, du rensar kroppen, subhanallah. Wakulu washrabu wa la tusrifu. Ät, drick måttligt. Slösa inte, gärna överdriv inte. Och här nämns vissa hadither också. Eller Bukhari nämner här från Ibn Abbas att han sa, قُلْ مَا شِتْ وَالْبِسْ مَا شِتْ مَا أَخْطَعَ. Ibn Abbas sa här, ät vad du vill, klä dig med vad du vill, så länge du undviker två saker. Och det är slöseri och skryt. Slöseri och skryt. Och det här nämns ju också i en hadith där profeten alaihissalam sa, kulu washrabu walbisu wa tasaddaqu. Ät, drick, klä er och ge sadaqa, utan stolthet eller skryt och slöseri. För Allah tycker om att se sina gåvor på sina tjänare. Ja, när det kommer till yani dunya, alhamdulillah, vi muslimer, som vi sa, vi har den vackraste religionen. Allah azza wa jalla har skapat saker och ting på jorden för oss, för att vi ska dyrka honom. Vi ska kunna ha uppehälle, njuta av dunya, vi ska ha styrka att kunna dyrka vår skapare. Och grunden är, i mat, dryck och kläder, att de är tillåtna. De är halal, som vi kommer att läsa i kommande verser. Men, ät, drick och klä er, men slösa inte. Gör det inte slösaktigt och gör det inte heller för att skryta. Yani, det är inte tillåtet i islam att ha på sig kläder som kallas för libas och shohra. Yani, saker för att skryta. Eller samma sak att äta och dricka. Äta, dricka och klä sig skrytaktigt. Och det här är ett fenomen som idag som subhanallah har blivit verkligt. När man kollar på sociala medier. När någon sitter på sociala medier, han filmar sig själv, han ska äta någon biff som kostar 5000 kronor. Det här är haram, det är inte tillåtet till islam. Det är slöseri. Och det är också att visa upp sig. Skryt. Kolla hur mycket pengar jag har. Jag lägger flera tusen på en maträtt. Eller kolla, jag köpte den här klockan för 500 000. Jag köpte den här jackan för si och så mycket. Folk har, jag vet inte vad, t-shirtar för flera tusen. Det är slöseri. Och det är skryt. Varför har man en t-shirt för 4-5 000 kronor? Varför har man skor för 5000 kronor? Det är inte för att du har någon speciell sjukdom i foten och behöver dessa skor. Det är för att visa upp det. Skryta. Och det är inte tillåtet i islam. Så två aspekter här. Du får inte äta, dricka och klä dig om det omfattar att du gör det för att skryta. Visa upp dig. Det blir liksom shohra, show off. Och du får inte heller göra det om det är slöseri. Och då kommer vi till en fråga här. Vad är slöseri? Alltså vad går gränsen? Vi sa att du får inte ha en t-shirt för 5000 men får du ha en t-shirt för 500. Det är relativt och individuellt. Beroende på en persons ekonomi. En person som är miljonär och köper en t-shirt för 5000 eller 1000 för att den är bra kvalitet, den är skön. Det kanske inte är slöseri för honom. Men en person som är fattig och har 2-3 tusen att leva på hela månaden och köper en t-shirt för 1000 kronor eller köper skor på avbetalning för 5-6 tusen, det är slöseri, det är inget snack om saken. Så att det blir relativt. Är vad som anses inom kulturen och seden som slöseri och överdrift och onödigt, det är slöseri. Och det är någonting som alla ogillar. Någonting som man ska undvika. Alla tycker inte om slöseri, utan måttlighet och lagom. Men om det som vi sa, någonting du behöver. Du behöver ett visst par skor, för de här är sköna, de håller, du ska promenera och så vidare. De kostar några tusen. Men de har ett syfte. De är kvalitet, de är bra för din rygg, de kommer att hjälpa dig med det du behöver, alltså du får köpa dem. Det är en investering. Det finns ett syfte med att köpa dem. Så som vi sa då, allting är relativt. Så ät, drick, men slösa inte. För Allah tycker om att se sin ni'ma på sin tjänare. Och därför så sa jag också profeten alaihissalam till en man som en gång hade väldigt simpla kläder och sådär. Han var, såg väldigt gärna, man såg inte på honom att han hade pengar. Och då frågade profeten Ali Sattslam, har du inte pengar, har du inte råd? Han sa, jo, jag har pengar. Och då så sa han just detta, men låt oss då se Allahs ni'ma på det. Alhamdulillah, Allah har gett dig pengar. Ja, ser bra ut, för Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Så att det är också, man får ha en balans här. Ha fina kläder, vackra kläder, vad kan man säga, passande kläder. Men samtidigt inte då att man går till överdrift och slösar. Och en jätteviktig sak som också här nämns från som tafsir Ibn Kathir här, att allt haram du lägger pengar på är slöseri. Så vad sa vi? Slöseri är att köpa någonting som är alldeles för dyrt. Slöseri är också att köpa någonting haram. Allting haram du lägger pengar på är slöseri. Det är israf. Alkohol, narkotika, jag vet inte vad. Det är inte tillåtet i islam. Det är israf. Cigaretter, israf. Det är slöseri. Och Allah tycker inte om de slösaktiga. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i följande vers: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لَعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Säg, vem har förbjudit Allahs prydliga klädsel som han har givit till människorna, som han frambringat för sina tjänare, och de goda ting av hans försörjning? Säg, de är för dem som har antagit tron i det jordiska livet och uteslutande deras på domedagen. Och så förtydlar vi våra tecken för människor som vet. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ أَلَّتِي أَخْرَجَ لَعِبَادِهِ. Säg, vem har förbjudit denna zina, dessa vackra kläder som Allah subhanahu wa ta'ala givit sina tjänare? Allah subhanahu wa ta'ala har, som vi sa, skapat för de troende vackra saker att nyttja i detta liv. Och dessa saker får även de som vägrar att lyda Allah ta del av. Vi har i det här dunya, vi har troende och icke-troende. De som följer profeternas väg och de som vänder sig bort från profeternas väg. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat för oss troende allting gott på jorden. Allting vackert att nyttja. Och som ett medel för att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men sen har vi de som väljer att trotsa Allah och inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. De får också ta del av dessa gåvor i detta liv. Och ibland får de kanske till och med mer än de troende. Men sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de är unikt för de troende i nästa liv. Allah kommer att förbjuda allting gott, gärna av dryck och mat och kläder och liknande, för de icke-troende i nästa liv. Det är haram för dem. Utan de kommer bara få vad som tilldelas dem i helvetet. Som vi kommer att läsa sen i verserna om Al-A'raf. Må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss från ett sådant ont tillstånd. Allah al-musta'an. Så här nämner Allah azza wa jalla också en viktig fråga. Vem har förbjudit dessa saker? Ingen människa får komma och förbjuda någonting som är tillåtet. När det kommer till mat, dryck och kläder och saker som är mubah, tillåtna, bilar eller vad som helst. Så får ingen människa komma och säga det här är haram. Du får inte ha på dig den här, du får inte ha den här, det är haram, du får inte ha blått, du får inte ha vitt, du får inte ha si och så. Ingenting är haram förutom det som religionen har gjort haram. Och det är till exempel att män får inte ha silken eller side. Män får inte ha guld och så vidare. De här sakerna är inte tillåtna, då är de haram. Men annars så får du inte förbjuda någonting som Allah har tillåtit. Och det kan hända att folk gör det här. Man säger att det är haram att ha si, det är haram att ha en fin klocka, det är haram att ha en sån här bil och så vidare. Nej. Om du påstår att det är haram, hämta ett bevis. Om du inte hämtar ett bevis, då har du talat om Allah utan kunskap. Och det är en stor synd. Så alhamdulillah, grunden i dessa gåvor som Allah azza wa jalla har givit oss är att de är tillåtna. Ska ta en till ayah sen vi inshallah färdiga. Vers 33. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det han har förbjudit? قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشِ. Säg, min herre har dock förbjudit skamlösa gärningar. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Vare sig de görs öppet eller i hemlighet. وَالْإِثْمَ وَالْبَغِي. Och synd och övergrepp utan rätt. بِغَيْرِ حَقَّ. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Och att ni sätter vid Allahs sida sådant som han inte har sänt ner någon bemyndigade något bevis för. Och att ni påstår om Allah vad ni inte vet. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad det är han har förbjudit på riktigt. Yani, vad är det som är haram i vår religion? Och som vi sa här, Allah subhanahu wa ta'ala, om han förbjudit någonting så är det med en vishet. Om han tillåtit någonting så är det med en vishet. Han har bara tillåtit goda saker. Och han har bara förbjudit dåliga saker. Och de här dåliga sakerna Allah har förbjudit har vissa egenskaper. Det kan vara el-fawahish. Och el-fawahish betyder här yani skamlösa gärningar. Synder som är vidriga, äckliga, smutsiga. El-fawahish. Har Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, vare sig de görs öppet eller dolt. De som görs offentligt, öppet eller dolt. Och det kan även här handla om hjärtats gärningar som de lärda nämner. Som att man har avund mot en människa. hat gentemot sin broder, man har hyckleri i sitt hjärta, man har liksom en falskhet och så vidare i sitt hjärta. Det här är saker som Allah har förbjudit, även om de skulle vara dolda. Wal ithma wal baghi. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala synd och övergrepp. Wal ithm, då så säger de det är synder. Wal baghi är överträdelser mot folk. Så al ithm är att du syndar. Men i alla synder har Allah subhanahu wa ta'ala förbjudit för vårt eget bästa. Wal baghi betyder att du överträder genom att förtrycka andra människor. Genom att slå dem, skada dem, spilla deras blod. Genom att ta deras egendom orätt. Eller genom att vad kan man säga, kränka deras heder och ära. Genom att baktala dem och smutstala dem och så vidare. Det är baghi. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han förbjudit synderna som görs mot en själv. Jämt emot andra människor. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala den största av synder. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Och att ni sätter någonting vid Allahs sida som det inte finns något bevis för. En Allah subhanahu wa ta'ala har inte uppenbarat i någon text att du ska dyrka någonting vid hans sida. Det finns inget sådant belägg eller bevis. Så hur kan du gå och dyrka någonting vid Allahs sida baserat på vad någon människa kom på? Audubillah, eller någonting som shaitan lurade människan att göra. Det enda Allah har uppenbarat är att endast han ska dyrkas. All dyrkan får bara tillgängas till honom och inte till någon annan. Så Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder här att man sätter någonting vid Allahs sida. Och det är indirekt, eller det är direkt ett påbud till att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Vi har den här principen om att Allah förbjuder någonting, så är det ett påbud till att dess motsats. Genom Allah har här förbjudit kyrk, då är det ett påbud till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah synden efter det, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Och att ni talar och säger om Allah vad ni inte vet. Det är också bland de grövsta och värsta av synder. Att tala om Allah utan kunskap. Och det är orsaken till att folk fallit in i kyrk. Då man hittat på saker och ting och sagt saker om Allah, om religionen, om uppenbarelsen som inte stämmer. Det är så man fick folk att falla in i kyrk, falla bort från profeternas religion. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att säga om Allah vad du inte vet. Gärna du säger jag tror att Allah tycker så här, jag tror och jag tycker. Det är en av de grövsta av synder. Och det liknas här vid kyrk som är den grövsta synden. Vad ska vi då säga om att ljuga om Allah? Inte tala om Allah, ljuga om Allah. Du vet att det är fel men du säger det ändå. Det är självklart bland de absolut grövsta av synder. Så här är jätteviktigt. Det är absolut förbjudet som muslim att tala om Allah, tala om islam, tala om profeten Muhammad alaihissalam, tala om Koranen och sunna utan kunskap. Om du inte vet så måste du säga Allahu a'lam. Jag vet inte. La adri. Jag vet inte. Fråga någon annan. Fråga de som vet. Fråga honom här. Telefonnummer eller liknande. Eller låt mig hämta någon som vet. Låt mig kolla upp frågan. Men vissa är rädda för att förlora ansiktet. Och säga jag vet inte. De tänker det är pinsamt, det är skämmigt. Och det är jag vet inte. Du behöver inte veta allt bror och syster. Ingen vet allt. Och det är helt okej att säga jag vet inte. Och det är till och med obligatoriskt om du inte vet. Till och med de lärda som har kunskap om islam. När de talar, de säger Allahu alam. Jag vet inte. Det här får vi kolla upp. Fråga någon annan och så vidare. Så det är inget fel med det. Man får säga det, man måste säga det. Och det tyder på ödmjukhet. Och det tyder på att du, muslim, tar din religion allvarligt. Men om du pratar om islam till någon icke-muslim och du bara sitter och säger, men jag tycker, jag känner, jag tror. Han kommer att säga, nej, religionen är den värsta skoj i religionen. Personen är inte rädd för Gud. Han har liksom gjort sin egen religion och så vidare. Nej. Folk tycker om när saker är seriöst, de är korrekta. Och du får vara försiktig, du ska vara försiktig. Det är inget fel med det. Så skäms aldrig att säga Allahu alam. Och var otroligt återhållsam från att tala om Allah utan kunskap. Utan alltid sök kunskap, lär dig religionen, tala med kunskap. Om du inte vet, Allahu alam. Namn. Och vi avrundar här för idag. Och inshallah ta'ala så fortsätter vi nästa lektion på söndag med vers 34. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.